Och vi kommer att titta lite grann på vad Jesus gör just nu. Översteprästen hade ju vissa kläder. Han hade ett diadem, en sorts guldplåt. Och på det där ser man att han var avskild för Herren. Som överstepräst så var han avskild för Gud. Han hade några axelstycken, stenar. Och där var Israels folk, stammar, inristade på de här stenarna. 6 stycken på varje sida. Och det här är ju jätteviktigt därför att han var ju då representant för Israel. När han gick in för Gud så gick hela folket in för Gud. Och det är precis samma tanke med stenarna i bröstskölden. De är också 12 stycken. Det är olika stenar. 12 olika stenar i bröstskölden. Och återigen, närvaron av Israels folk när överste prästen gick in inför Gud. Alla stammarna representerade. Vad hade han för huvuduppgifter då? Ja, det första är just det att han var folkets representant inför Gud. På ett väldigt kollektivt sätt som var lite svårt att tänka oss, men när han gick inför Gud och gick hela folket inför Gud i sin överste präst. Och det är ju viktigt när vi kommer till Kristus. Hans uppgift var att vara en medlare mellan Gud och folket. Att försona folkets synd. Så det var hans uppdrag att medla mellan Gud och folket. Och det här gjordes ju genom offren och genom bönerna. Men framförallt på den stora försoningsdagen. Tabernaklet var ju som ett tält. Och den var ju delad i 2 delar. Och det fanns det heliga där prästerna gick in varje dag. Men bara präster fick gå in, inte folket fick aldrig gå in i tabernaklet, inte. Men det fanns också det allra heligaste och där fick bara överste prästen gå in och bara en gång per år. Bara på den stora försoningsdagen fick överste prästen gå in i det allra heligaste. Det fanns en förgård och där fick de människor som skulle bära fram offerdjur, de fick också vara med där på förgården. Så dit kunde man komma, men aldrig längre. Det gick inte. Och det fanns ju olika föremål här. Vi har ju offeraltaret på förgården. Här offrades då alla djuroffren, alla blodsoffren offrades här på offeraltaret. Det fanns ett kar, en sorts pool med vatten. Prästerna tvättade sig innan de gick in i tabernaklet. Det fanns en ljusstake, 7-armad ljusstake som gav ljus inne i tabernaklet, enda ljuskällan. Och prästerna måste ju hela tiden då se till att det fanns olja i lampan så att det brann. Ljus där inne. Det fanns ett bord med skådebröd som det heter. 12 stycken bröd, ett bröd för varje stam i Israel. Återigen handlar om närvaron av folket genom de här bröden också in i helgedomen. Det fanns ett rökelsealtare och varje dag så gick prästen in faktiskt 2 gånger om dagen och tände rökelsen. Det är en form av tillbedjan inför Herren. Och På Jesu tid så kastade man ju lott om det här, vilken präst det var som skulle få gå in och tända rökelsen. Och så fanns det ett förhänge, ett sorts draperi som delade av då det heliga från det allra heligaste. Och inne i det allra heligaste så fanns det vad vi kallar för arken, en låda kan man tänka sig. Det viktigaste som fanns i den här lådan, det var ju stentavlor, 10 stycken. 10 budord, förlåt. 2 stentavlor, 10 budord låg i den här arken. Och locket, det var lite speciellt. Det var änglavarelser, keruber på det här locket. Och det här var en bild på nådens tron i himlen. Och tanken var att Gud uppenbarade sig här i det allra heligaste. Hela tanken med tabernaklet var ju detta att Gud ville bo mitt ibland sitt folk. Det var ju hela grundtanken med tabernaklet. Och här då uppenbarade sig Gud i det allra heligaste på nådastolen. Locket på den här arken. Och Herren tronade då på förbundet, lagtavlorna. Och det var ju i ljuset av Guds lag som folkets synd var uppenbar. Och när försoning sen skulle bringas, då var det väldigt viktigt då att stentavlorna var där och att Herren uppenbarade sig i det allra heligaste. Så här ungefär kunde det se ut, som ett tält och med en förgård runt omkring. Och det här var ju portabelt, det gick alltså att ta ner tältet, vandra i Sina i öken, sätta upp det på en ny plats. Och det var det som hände under Israels 40-åriga vandring i öknen. Det var ju leviterna som hade den uppgiften. Att ta ner och sätta upp och ha hand om alla föremål som hörde till tabernaklet. Och ungefär så där kunde det se ut inuti tabernaklet. Och det var alltså en enda gång per år som översteprästen fick gå in i det allra heligaste, och det var på den stora försoningsdagen som vi läste om i 3 Mosebok kapitel 16. Det var kanske den viktigaste dagen på hela året när Israels synd skulle försonas. Och det var bara alltså på den dagen som översteprästen gick in i det allra heligaste. Det fanns 2 bockar. En bock var för Herren, och den bocken då, precis som man gör med ett syndoffer, överste prästen lägger då sina händer på huvudet på det här syndoffret och bekänner folkets synd över den här bocken, som då slaktas vid altaret. Sen går han in innanför förlåten, inför arken, vid nådastolen, och stänker det här blodet. Och vi ställde frågan, var det här nödvändigt? Att det skulle vara en försoning inför Herrens ansikte. Och då får vi kanske ställa en annan fråga. Är människan en syndare? Har Gud någon åsikt om människans synd? Tycker han det här är bra eller bryr han sig inte om synden? Vad säger ni? Bryr sig Gud? Lilian säger att det gör Gud. Det står i Bibeln att Guds vrede är upptänd från himlen över all ogudaktighet hos människor som med orättfärdighet undertrycker sanningen. Okej, Gud är vred över synden och ondskan i världen. Vi har massor med synd. Kommer Gud att döma världen? Har ni hört om det? Visst, så står det i Bibeln. Gud är en domare och vi kommer alla att stå inför Gud en dag. Ja, vare sig man tror på honom eller inte, det här är liksom inte för oss att önska bort eller så, utan det är någon annan som har satt agendan och det är bara att infinna sig. Så är det, och därför så var det väldigt viktigt när översteprästen går in i det allra heligaste och stänker blodet. Varför blod, var det en som frågade på långfredagen. Och ja, varför ett blodsoffer? Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, står det i Hebreerbrevet. Så varför är detta blod så viktigt? Låt oss tänka lite. Det står i Bibeln på flera ställen att själen är i blodet. Alltså blodet representerar ett liv. Så när man talar om ett blodsoffer, då är det ett liv som ges istället för någon annan. Så det är någon som tar synden, någon som tar skulden och som offras istället för mig. Därför blodet, alltså inte hemoglobin och röd vätska och sådana saker, utan det representerar ett liv som ges istället för en annan. Den andra bocken, den var för folket, och återigen översteprästen lägger då sina händer på bockens huvud, bekänner hela folkets synd, och sen leder man den här bocken ut i öknen och den får springa iväg. Och vad var det här så bra för? Det får visa hur Gud skiljer våra synder ifrån oss, lika långt som öster är från väster, som det står i Bibeln. Det är förlåtelsen som är total. Så vi förstår att den här stora försoningsdagen var en jätteviktig dag i det gamla Israel. Och som vi också sa förra gången, när vi läser i Hebreerbrevet, så är det framför allt den stora försoningsdagen som är grunden för det offer som går sig igenom i Hebreerbrevet. Vi ska läsa Hebreerbrevet 9, 24-28. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla för att vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt att människan, att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för alla för att bära många synder, och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Ja. Okej, så Kristus är alltså vår överste präst i himlen just nu. Okej. Och han har alltså inte gått in i ett jordiskt tempel. Han har gått in i själva himlen. När gjorde han det? Har ni någon susning om det? Ja, det är lite knepigt faktiskt. Det är inte så bara att säga det var då eller då. Men vi vet ju i alla fall om Kristi himmelfärdsdag. Det känns ju bra att veta att Herren har stigit upp till härligheten. Men det är lite svårt att sätta exakt tidpunkt på den här. Skulle kunna vara mer i samband med själva försoningen och hela den biten. Långfredagen, varför inte? Men ja, vi lämnar den lite öppet. Men han har alltså gått in i själva himlen. Han är vår överste präst. Vad innebär det då? Han representerar oss. Precis som överste prästen i det gamla Israel representerade hela folket, så att hela folket gick fram inför Gud i sin överste präst, så är Kristus vår representant. Han representerar dig och mig nu, just nu, här 11 april har vi kommit till. Just här, vid det här klockslaget, just nu, är Jesus vår representant i himlen. Känns det bra? Okej. Och vad är det då som han gör, vår representant i himlen? Det står att han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Okej. Just nu. Och just nu. Träder han alltså fram inför Guds ansikte för vår skull. Gör han någonting just nu för dig. Har du tänkt på det? Vad gör han då? Vad gör han? Ja, vi kan läsa 7:24-25 i Hebreerbrevet. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Okej, han är vår representant. Du är representerad där. Du är inte bortglömd. Han manar gott för oss. Det är en sorts förbön som pågår. Och ibland säger vi så här lite, ja, jag ska be för dig. Kommer du alltid ihåg att göra det? När du säger så? Ja, jag kan ibland glömma bort. Men det finns en som aldrig glömmer. Just nu pågår en förbön. Och vi är representerade i vår överste präst. Han lever alltid för att mana gott för dem. Vår evige överste präst. Känns det bra? Att Jesus tänker på dig? Inte dåligt. Inte bara det. Hans offer är ju där. Jesus är där. Hans offer är där. Det är stora grejer det här. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall han har blivit tvungen att lida många gånger sedan världens grund blev lagd. Men nu, jag säger en gång till, men nu, när då? Nu har han trätt fram en enda gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Han ber för oss. Hans fullkomliga offer är där, inför Guds ansikte, dag och natt. Vi tar en annan vers. 10:12, Hebreerbrevet. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotapall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Du är förlåten. Du är renad i Jesu blod. Och det här offret är där inför Guds ansikte hela tiden. Överste prästen i det gamla förbundet, han gick alltså in i det allra heligaste en gång per år. Och han var inte länge där inne i det allra heligaste. Vår överste präst, han har gått in i själva himlen, inte någon sorts avbild av himlen eller någon symbol för himlen, nej. Han har gått in i själva himlen. Och han är kvar än. Han är där för evigt. Och han ber för dig. Hans försoning är där. Kristus är kvar tills han hämtar oss hem. Ja. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Okej då, han kommer väl att lämna himlen ett tag, ett kort tag. Han ska komma tillbaka. Och då ska han hämta hem dig. Alla som väntar på Jesus till frälsning, de ska han hämta hem till härligheten. För när han kommer nästa gång, då ska han inte bära någon synd. Det är redan klart. Då kommer han för att hämta hem de troende. De som följer Jesus och väntar på honom. Vad betyder det här för oss nu då? Alltså det finns ett nu i de här texterna som är fantastiskt. Just nu träder han fram inför Guds ansikte för vår skull. Vad betyder det här nu då för oss? Ja, det betyder jättemycket. Kommer ni ihåg överste prästen som bara fick gå in i det allra heligaste en gång om året? Och inga vanliga präster fick någonsin göra det. Och folket, när de fick aldrig komma in i helgedomen. Men Kristus har öppnat himlen för oss. Det är öppet. In i det allra heligaste. I och genom Jesus. Tio och nitton, bröder i kraft av Jesu blod, kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Så vi får gå in i det allra heligaste, du och jag, genom Jesu blod, genom förlåten, inför Guds ansikte. Det är en ny väg, den fanns inte i det gamla förbundet. Den finns i det nya förbundet, men inte i det gamla. Det är en ny väg, och det är en levande väg. Och vägen heter Jesus. Varje gång, kära bror och syster, som du kommer till Gud genom Jesu Kristi blod, så är du inför Guds ansikte. Det är en ny väg och det är en levande väg. In i det allra heligaste. Och himlen är öppen. Vi läser en Hebreerbrevet text till för att se vad det här är. Vi tar 4:14 och ett par verser där. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna, låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som ej har medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Himlen är öppen. Hörde ni rätt? Du kommer inte till domens tron när du kommer genom Jesus. Aldrig. Du kommer till nådens tron. Och där får vi nu frimodigt gå fram. Va? Skulle jag, människa, svag som jag är, frimodigt gå fram inför Guds ansikte? Och få nåd och hjälp till rätt tid. Det här är stort. Jesus är vår överste präst. Han är det just nu. Han ber för dig. Hans offer är där. Himlen är öppnad. Och du får gå in i det allra heligaste. Och finna nåd till hjälp i rätt tid. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi får komma precis som vi är. Tack Herre för att du har öppnat en ny och levande väg in i det allra heligaste. Tack att himlen är öppen. Tack för nådens tron. Och tack Jesus att du är vår överste präst just nu. Herre, att du ber för oss och att ditt blod, ditt fullkomliga offer är där för oss hela tiden. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.